Alltid lika kul att höra våran vignett, eller hur? Viaplay FN Podcast, tillbaka igen. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, några dagar efter Emilia Romagnas Grand Prix, som alltså var det tredje och det hundrade VM-loppet som kördes i Italien. Inget land har arrangerat fler VM-lopp än Italien i det avseendet. Ett land som inte heller har varit så snäll mot allt och alla, rent resultatmässigt, till exempel Max Verstappen, som i år då han har brutit varenda gång de har tävlat i Italien, kort och gott. Vi ska titta närmare på en liten intressant spaning som Erik Stenborg har idag angående det här med sitt arv som man vill lämna efter sig när man har kört färdigt i Formel 1, och hur det ligger till. Ett rätt så intressant och spännande resonemang som vi för därigenom. Sen självklart är det ju då lite tummar upp och ner. Det finns ju några som ska ha en rejäla tummar upp. Det finns några som ska ha några rejäla tummar ner dessutom. Det blir också på slutet en liten sammanfattning av den test som kördes för IndyCar och lite grann om kontraktsituationen där bort också, innan vi stänger butiken för den här veckan. Erik Stenborg, god förmiddag.
God förmiddag, god förmiddag. Jag sitter här och funderar på hur... Jag försökte nynna för mig själv medan jag gjorde den här inledningen. Hur gick vår gamla vignett? Det där är ju en ganska ny vignett.
Jag har glömt den. Nej.
Det försvann.
Ja, men den var rätt så liksom... vi har den väl i starten av tv-programmet, va? Jag har inte den tredje delen av vignetten. Är det det? Okej. Okay. Jag får mig vi har en någonting kvar av den här gamla, men skitsamma. Mm. Den var ju också det var stark igenkänning.
Mm. Den hade väl funnits med i typ 10 år eller någonting sånt där, så att det blir väl så. Men skit i det. God förmiddag på dig själv.
Det är sol ute. Jag har inte sett solen på väldigt länge. Det har ju varit som ett grått lock över hela vår tillvaro här rätt länge. Så det är rätt uppfriskande faktiskt att det har blåst undan nu, för blåst har det sannolikt gjort sista dagarna.
Mm. Det vet du, att det är resterna från en tropisk storm. Såg jag på
nyheten. Ja, jag hörde det. Och varmt kom det också. Varmt väder. Det var ju fan 17 grader igår.
Exakt. Du, det är val i USA också idag. Tisdag.
Just det.
4 november. 3 november såklart. Och jag tar solen som ett gott tecken.
Du gör det. Ja, det blir ju intressant att följa. Man slog på morgon-tv i morse, så insåg man att det var... Man undrade vilket land man hade vaknat i.
Ja, det var i Sverige fortfarande, hoppas jag. Det ser ut som det.
Ja, fast det var väldigt mycket rött, blått och vitt i studion dock.
Ja.
Nåväl, det blir säkert spännande. Jo, som utlovat då, Erik, en liten spaning från din sida som tycker jag är rätt så spännande faktiskt. Det ska bli intressant att höra ditt resonemang runt omkring det här.
Ja, jag hoppas det också. Ja, men det är lite den där grejen att det finns ju så mycket sån här, vad ska man säga, runt bedömningar i Formel 1. Liksom. Och de är ju allt som oftast väldigt subjektiva. De kanske man håller sig för sig själva sett i våra yrkesroller och så vidare. Men jag tänker ändå liksom lite att man har tankar, alltså personliga tankar runt förare och vad de har gjort och allting sånt där. Och det som dök upp nu var ju i veckan då, eller i lead-upen till racet på Imola här då, var det ju att det dröjer med Hamiltons kontrakt, och han hintar faktiskt om att Formel 1 kanske inte ligger i hans framtid speciellt länge. Och jag tänker också på att bara det faktum att det är faktiskt november och han har ingen kontrakt. Jag tror aldrig att han har varit, så att säga, utan kontrakt så här sent på året någon gång tidigare. Och det är lite det här hit jag vill komma då, att vi har pratat väldigt mycket om hans statistik och hans person. Förra veckan så spenderade vi liksom halva avsnittet om att prata om Hamilton som person då. Men den här hinten runt att han kanske inte kommer fortsätta till 2021 fick mig att fundera på hans arv eller värv eller legacy, som det heter på engelska. Det är ett starkare ord, tycker jag. Och då tar man det vidare kanske ännu längre, att det inte bara är Hamiltons legacy eller arv, utan det är hur man minns förare efter att de har slutat, och att det för mig, rent subjektivt i alla fall, faktiskt spelar roll hur de slutade och var de var när de slutade, för sättet jag ska se tillbaka på deras karriärer.
Det är väldigt, väldigt spännande det där. När man väljer att hoppa av, varför man väljer att hoppa av och vad man vill lämna efter sig. Och då finns det några rätt så bra exempel i närtiden då som vi kan lyfta fram här där man har resonerat lite olika, eller hur?
Verkligen, och då, jag tänker direkt då på Nico Rosberg som 5 dagar efter säsongen 2016 då han alltså hade säkrat sin första och enda VM-titel då meddelade att han skulle sluta, och det kom ju verkligen som en blixt från klar himmel. Jag kommer ihåg att jag var på kontoret då och liksom man ringer, jag tror att du ringde mig och sa så här, nu är det här hänt, och man tror liksom inte att det är sant. Jag menar, nu jobbar vi med det här så det blir ju en väldigt stor sak i vår värld, men jag gissar att väldigt många tänkte som vi då. Och han var ju då 31 år. Han var som sagt då regerande världsmästare på liksom höjden av hans karriär. Och han hade kunnat fortsätta, och även om man inte skulle komma nära Hamilton igen i VM-sammanhang, vem vet, nu fick vi aldrig se det igen då, men han hade lätt kunnat liksom hova in massor av pengar. Han var regerande världsmästare, han hade säkert fått förlängt av Mercedes lika länge som han ville, men han sket i det. Och han hade liksom uppnått det han ville och lämnade. Och på något sätt så, och det här är ju också en väldigt subjektiv bedömning, men på något sätt så var det nästan som han gav liksom långfingret till Hamilton genom att säga att jag slog dig, F1 är inte viktigt för mig längre, fortsätt du att tävla i dina bilar, jag har bättre saker för mig. Och återigen, han sa inte det här, men jag tolkade det så rent subjektivt.
Jag tror inte du var ensam om att dra och göra den tolkningen till att börja med, för det kändes verkligen så. Han tänkte inte ge chansen till Hamilton att slå honom tillbaka. Och det tror jag sved lite grann i Hamilton, i alla fall i det korta perspektivet. Sen, så som jag har lärt känna Rosberg-familjen också, så förstår man lite grann att Rosberg också är smart nog att inse att den här prestationen hade gjort skulle bli väldigt, väldigt svår att upprepa. Och då var ju frågan, då ställde han sig frågan, är det värt att fortsätta med det här och kanske inte lyckas med det igen med all den ansträngning som krävs? Och svaret på den frågan var nej.
Ja, det var ju det. Och då, liksom, det var coolt gjort, jag kan inte släppa det. Att personligen så tycker jag att det var väldigt coolt att göra på det här sättet. Liksom ett perfekt sätt att sluta, och man kommer liksom alltid, tack vare det här då, minnas honom på toppen. Det var liksom ingen tappad form. Han blev ingen mittfältsförare som brottas med liksom åldersrelaterade problem i att hänga med i bilen. Och liksom det sista man såg av Nico Rosberg som aktiv Formel 1-förare var i ett liksom berg av, om det nu heter det, ett moln av däcksrök efter att ha säkrat titeln i Abu Dhabi på start och målraken. Jag menar, det, he went out with a bang, kan man säga.
Och det är ju det som är lite coolt, och det är det här som är så svårt som idrottsman, utan att jag på något sätt kan relatera till hur de har det. Det var, jag var ganska långt ifrån VM-titeln själv och den typen av framgångar. Men tänk dig att ha den insikten, att lägga av när man är på topp och att veta när man har nått toppen. Det kanske är lättare för en sån som Rosberg att komma till den insikten i och för sig, med tanke på att han inte var självklart att slå Hamilton hela tiden. Det var ju snarast Hamilton som förlorade VM-titeln det året än att Nico Rosberg vann den, tycker jag i alla fall, sett till hur de har presterat både före och efter. Och för en sån som Hamilton så är det ju, titta hur han ligger till idag. Han leder oerhört dominant och har väldigt, väldigt god chans att ta en titel till nästa år. Ska han då komma till den insikten nu, att han inte vill fortsätta så som Rosberg gjorde den gången?
Ja, och det är det här som jag liksom, det för oss osökt in då på Hamilton då, för att han är 35 år gammal, snart sjufaldig världsmästare, den statistiskt bästa föraren i historien, och alla liksom förväntar sig att han ska försöka knipa den här 8:e titeln så han är ensam herre på täppan liksom. Schumachers 7, han har 8 då, och sen dessutom flest segrar, flest pole positions och allting, och verkligen slå spiken i kistan. Men då tänker jag liksom, personligen då är jag en sucker för liksom lite oväntade slut, och lite min yrkesroll är att liksom förmedla stories inom den här sporten, och jag vill att han ska kliva av efter den här säsongen och säga att den 8:e titeln inte behövs. För alla vet ju, och jag ska försöka motivera det här, för jag tänker så här, att det är klart att på pappret så blir han verkligen ensam om man tar sin åttonde VM-titel 2021. Men alla vet ju att med väldigt stor sannolikhet, med tanke på hur reglementet ser ut i 2021, att han kan ta den där åttonde VM-titeln. Det är nästan sannolikt att han kommer ta den. Och därför, om han frivilligt ger upp den, är det nästan coolare, tycker jag, att inte ta den. Förstår du? Än att ta den, menar jag. Och jag tror att på allvar alltså, att det skulle liksom stärka Hamiltons arv på något vis. Liksom rent psykologiskt hos folk är att han bara, nej, han hoppade av. Han tyckte inte att det var viktigt längre. Han hade liksom uppnått det han ville.
Det vi till syvende och sist hamnar i, det är ju varför en idrottsman håller på. Mm. Vad är det man söker? Vad är det som driver en framåt? Vad är det som gör att du vill lägga ner allt det här arbetet för att nå det ultimata målet? Mm. Och det ultimata målet verkar ju vara ett rörligt mål beroende på vem du är och vad du försöker att uppnå, så att säga. Va? Och jag är kanske inte heller helt 100% säker på att den där åttonde titeln är den extra drivkraft som Lewis Hamilton behöver. Han är rik som ett troll. Mm. Han har alla tänkbara framgångar som man kan ha i den här sporten. Och precis som du säger, det är inte säkert att han själv känner att en åttonde titel behövs. Och han har ju rätt mycket kvar av sitt liv kvar att leva. Och med facit i hand, sett till vad som en sån som Michael Schumacher råkade ut för efter karriären, så gäller det liksom att vara lite smart rent allmänt med vad man gör. Det är förenat med risker att tävla i Formel 1. Det går aldrig att komma ifrån. De är inte så stora längre. Och de är framförallt betydligt mindre än att åka skidor i en skidbacke. Mm. Men det är ändå sånt där som man kommer närmare och närmare ett sånt resonemang. Ju äldre man blir och ju fler framgångar man har. Och när ska man säga stopp?
Mm. Och det där, jag pratade faktiskt med AJL tidigare idag, just runt, för jag hade de här tankarna runt Nico Rosberg, och jag vet att han är ju god vän med Keke Rosberg framförallt och känner den familjen mycket väl, och jag vet att han har sagt det till både dig och mig liksom, att det är något speciellt med den där Rosberg-familjen, och då bara vill jag uppdatera mig om vad det var han sa. Det han menade egentligen var att framförallt Keke då, som man känner främst då, att de har liksom som en egen beslutsamhet som inte har att göra med hur man uppfattas utifrån, utan de är liksom sanna mot sig själva, utan de kan reda ut, vilket du var inne på, att vad är viktigt för mig och hur vill jag göra det här, och sen så genomför de det. För att, och det är som att de inte tar emot då den här yttre pressen på hur man bör genomföra sitt liv eller sin idrottskarriär eller vad det nu kan tänkas vara, utan de gör det de själva vill och sen så gör de precis så. Och jag menar liksom att apropå att vara sann mot sig själv, så att Keke Rosberg är en sån där person som liksom man, även påven skulle komma med något statement som Keke inte håller med om, då skulle han säga emot liksom, medan kanske mer vanliga människor som du och jag och även Eje liksom skulle bara så här, ja men han är ändå påven, han får väl säga det då. Så jag kanske tycker annorlunda på låtsas, men jag tar inte upp det med honom, men det skulle Keke göra då. Men, och då kommer man in på ytterligare aspekt i allt det här, för vi ska prata lite om sådana som har kommit tillbaka och kanske då utåt sett skadat sitt arv sett till vad de gjorde som förare. Jag snackar om Schumacher, Räikkönen, Alonso och så vidare. Men grejen här är att det man ska ha med sig in är ju att vi vet ju inte varför deras motivation för att fortsätta tävla. De tycker att det är så pass kul, eller de brinner för det och de är tillräckligt snabba för att fortfarande förtjäna sin plats till exempel. Men de var kanske inte det de en gång var. Vilket då talar emot att Hamilton skulle lägga ner. Om han känner som så, då ska han ju såklart fortsätta om han själv vill. Men det är just om man bara tittar subjektivt utifrån på någons arv, så är det ju coolaste man kan göra är att sluta på toppen.
Mm, visst är det det. Och hans engagemang utanför banan har ju blivit starkare och starkare, inte minst då i den här Black Lives Matter. Han skrev ett tweet senast idag där han tyckte att han anade ett visst tapp i moment för hela den här rörelsen. Och han menar på att han kommer oförtröttligt att kämpa på och kriga vidare för det han tror på. Det är ju den ena delen. Han är ju musikaliskt väldigt intresserad. Släppte väl något kortare klipp med någonting han hade presterat i studion för inte så länge sedan. Han är klädintresserad. Han har ju inte, han saknar ju inte grejer att göra. För det kan ju vara en annan grej som man ska ha med sig. Vad ska man göra när man slutar? Det är ju också ett sådär, det kan ju bli lite destruktivt har man ju sett på andra idrottsmän, att man står där och det blir bara ett gigantiskt tomrum av alltihopa. Men jag tror inte det är risken för en sån som Lewis Hamilton, som verkar ha det förspänt när det gäller andra saker att hitta på. Och det är det som jag tycker var så fränt med Nico Rosberg också, för han såg ju till att hålla sig, jag menar killen har ju dragit igång en YouTube-kanal och vi har ju sett den in action när han och sin fotograf jagar runt där och liksom är som vilken influencer som helst egentligen, vilket han inte heller skulle behöva hålla på med.
Nej.
Överhuvudtaget va. Men han anser att det är värt mycket och han gör samarbeten på mot miljösidan då, vilket uppenbarligen är någonting som han tror. Jag tror att han tror är mer lönsamt än att han tror på själva den gröna rörelsen på det sättet. Men det är inte intressant med honom också att han satte fart på andra saker när han väl slutade köra bil.
Men då kommer vi tillbaka lite och vi kommer hoppa lite fram och tillbaka i det här ämnet. Men jag tänker på just det där, min tes då, om att det skulle stärka Hamiltons legacy i Formel 1 om man klev av plötsligt, oväntat, lite likt vad Rosberg gör. Och då tänker jag på en sån som gör det, och att han gör det när han verkligen är regerande världsmästare. Och förutom Rosberg då, som gjorde det 2016 direkt efter att han hade vunnit den här VM-titeln, är det bara fyra förare som aktivt slutat som regerande världsmästare. Vi har Alain Prost som var den tidigare personen efter Rosberg då, eller innan Rosberg, som gjorde det. Han vann VM 1993 med Williams och la hjälmen på hyllan. Men han var dock 38 år när han gjorde det, så det var liksom ingen riktig chock att han valde att kliva av. Han var ju på väg ut på ett eller annat sätt inom snar framtid. Nigel Mansell vann han också VM för Williams 1992. Och han hade lite kontraktstjafs där som gjorde att han lämnade Formel 1 för kart och körde.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
USA, framgångsrikt. Han kom dock tillbaka 1994 och det är en sån där grej som har liksom kanske tummat på hans legacy lite grann. Att visst, han vann, jag tror att det var årets sista lopp där 94, för han kom tillbaka till Williams. Ja, exakt. Och han ersatte ju en av ersättarna för Ayrton Senna när han gick bort 94 där på Imola. Men sen så skulle han köra vidare i McLaren och då var det ju massa, det finns ju liksom, legenden säger att han var för tjock för att komma ner i sin McLaren-bil, så att han hoppade över, tror jag, en eller två första tävlingarna den säsongen. Och sen så, då var Mika Häckinen i bilen och han slog honom liksom med en sekund, och sen så körde han något race till och så skyllde han på handling problems eller någonting. Sen kom han aldrig mer tillbaks, så det var ju ingen sån där, han slutade inte på riktigt med en smäll liksom, så att säga.
Verkligen inte. Honom vill jag nästan, man vill nästan ta bort honom ur det där gänget av den anledningen. Men strunt samma. Han hoppade av efter 92 i vilket fall.
Jackie Stewart vann sin tredje titel 1973 och la av. Jag tror att han la av innan säsongen ens var över. Ett race i alla fall att han hoppade över, och det var efter då hans teamkamrat François Sever miste livet den säsongen då. Och han var helt enkelt, han ville inte ta riskerna längre. Och jag menar, på den tiden då var det ju stor risk att du skulle slå dig ganska illa. Så att han var klar helt enkelt. Mike Hawthorn var den första då som la av som regerande världsmästare. Han vann VM 1958 och la hjälmen på hyllan där då. Men han omkom då tragiskt nog i en bilolycka 1950, året därpå. I en vanlig bilolycka alltså. Sen har vi också då Jochen Rindt som vi har pratat om i den här podden tidigare då. Men han omkom som bekant på Monza 1970 och vann VM-titeln postumt. Så det var ju inte självvalt så att säga att lägga hjälmen på hyllan. Precis.
Nej, han kunde helt enkelt inte försvara sin titel.
Mm. Och det där är ju också en sån grej faktiskt, för att lägga till det, att det är lite morbid kanske att säga det. Men sett till legacy är ju, alltså arvet, om man ska liksom verkligen anses odödlig, så tror jag att den liksom bistra sanningen är att om man förlorar livet i en bil så är det ett ganska säkert sätt att bli odödlig. Jag säger inte att det är någon som aspirerar på det såklart, men jag tänker liksom på Gilles Villeneuve, Ronnie Peterson och Ayrton Senna inte minst då. Senna var ju till och med ledning när han kraschade på Imola 94 och sedermera omkom då. Och jag menar, där kan man ju snacka om att gå bort på toppen. De blev liksom aldrig gamla. Och jag tror att det kan spela roll i sättet som folk ser på Ayrton Senna. Jag såg en tweet från Dieter Renken, han som journalisten som har varit med i den här podden väldigt många gånger, att han tog bara en bild på shoppen på Imola. Och man ser liksom 25% det på en hel vägg liksom med montrar för merchandise då, så är 25% är ju Ferrari, 75% är Ayrton Senna. Så att det säger någonting om hans storhet. Och vad kan man tro om Sennas legacy? Hade han fortsatt i 4 år till och blivit sämre och sämre och sämre, och sen så liksom, man vet inte.
Nej, och då kommer vi på en parallell som är rätt intressant här nu. Det är ju faktiskt Michael Schumacher då, som är den som Lewis Hamilton är på väg att slå då inom alla kategorier av rekord. Schumacher då som ännu så länge är ensam om 7 VM-titlar, men kommer att få sällskap på den tronen efter den här säsongen då av allt att döma. Han slutade ju 2006, men då hade han redan förlorat VM-titeln 2005 och 2006. Och hade liksom börjat fejda lite grann, och Ferrari tvingade ut honom ur teamet och ville göra om helt enkelt. Va? Gjorde ett uppehåll i 3 säsonger, gjorde comeback 2010. Va? Och när han kommer tillbaka då, så är han inte den där totalt dominerande racerföraren som man kom ihåg. Nej. Från åren när han var som allra bäst. Och även faktiskt under 2005-2006, då hade ju Renault en väldigt, väldigt bra bil å andra sidan. Va? Men det är ju, han blev ju helt plötsligt en förare bland alla andra. Mm. Vilket han inte var då, tycker jag, när han vann sin sista VM-titel 2004.
Nej, och han blev mänsklig liksom. Men grejen är också att han var 41 år gammal. Jag menar, hans sista säsong då var han 43. Och han tog ändå pole i Monaco, va?
Just det, han blev nedflyttad på grund av en bestraffning i växellåda, tror jag det var. Va? Men oavsett vad så hade han snabbaste varvet i Monaco.
Mm. 2013 som 43 år gammal då. Så det, men jag tänker ändå att så här, det är nästan lite orättvist att hela den här resonemanget är ju lite, är ju, men det är ju återigen att det är vi som följer sporten ändå från utsidan. Vi är väl mer på insidan än många, men ändå vi är inte de som sitter i bilarna. Så att jag tror att sett till hand så var det väl liksom att han ville verkligen. Han trodde att han älskade att köra bil antagligen. Han ville väl tillbaka och känna det som han hade känt 2006 senast.
Och då är det en annan sak som vi ska fundera på. Hur mycket betyder det här med legacy då? Om vi använder det engelska uttrycket då, som är lite starkare som du säger då, än det arv som du lämnar efter dig då som reser för. Spelar det egentligen någon roll? Och är det framförallt bara färskvara? Eller är det någonting som mognar med tiden? Förstår du vad jag menar? Är det någonting som man efter 15 år efter att man har slutat börja titta på? Vad lämnade han efter sig egentligen?
Mm.
Eller är det någonting man känner direkt när man slutar? Att ja, nu är jag nöjd, nu är jag klar, här är mitt paket, boom.
Mm.
Sen så lämnar man det bakom så går vidare.
Ja, men i ärlighetens namn, när jag tänker på Schumacher så tänker jag ju på Ferrari-åren. Det är nästan lite så att man glömmer bort Mercedes-åren. I och med att vi båda höll på med det vi gör än idag då, på den tiden också, så var det ändå diskussioner runt att han verkligen säger, nej men nu det här är ju tragiskt att se. Men samtidigt så var han ju inte, han blev slagen av Rosberg alla tre säsonger de körde, men det var inte jätte, han blev inte mosad. Och jag tycker för till viss del att majoriteten har jag liksom glömt bort runt Mercedes-åren, och han är fortfarande samma Schumacher för mig, ja, nästan i alla fall. Men det är klart att ser man bara till legacy utifrån subjektiv bedömning, ja, det är klart att då borde han inte kommit tillbaka. Hade han vunnit VM-titeln 2006, då tycker jag att han inte borde ha kommit tillbaka. Han kanske inte hade gjort det heller.
Men det du säger är att det är någonting som mognar snarare än någonting som man liksom känner direkt när den före slutar.
Ja, jag tror det faktiskt. Kimi Räikkönen då? Hur ser du på han? Och, han hade uppehåll i två säsonger, ja, och kom tillbaka, och det var ändå en lyckad comeback.
Visst är det det. Nu har inte han riktigt han har inte CV:t riktigt att bli den där superstora. Han är lite så som vi ser på Ronnie Peterson, tror jag. Ronnie Peterson blev aldrig världsmästare. Han vann 10 Grand Prix. Men han är ändå superswede för alla. Mm. Och var väldigt, väldigt snabb. Precis så ser jag på Kimi Räikkönen. Sjukt jävla snabb förare. En VM-titel som han snubblade över, more or less, när han tog den 2007. Och alltid varit snabb. Ansetts vara väldigt, väldigt snabb. Åkte dock ut ur Formel 1. Tog några år ledigt. Kommer tillbaka. Och drygt 40 år fortsätter han att förlänga ett år till. Och jag tycker på... Ju mer man har lärt känna Kimi, så tycker inte jag att han skadar sitt legacy genom att fortsätta. Att kvala in 18, 19 och ibland sist. För man förstår förutsättningarna runt omkring. Va? Men, och jag menar, ta loppet senast som var riktigt, riktigt bra från Kimi Räikkönens sida. Så jag blir inte störd av det på det sättet. Va? Jag kan tycka att han får passa sig för att ligga harva för länge. Självklart. Mm. Men för jag tycker att när man är 40 plus och hänger i ett år till, då tycker jag nog ändå att man ska ha möjlighet att göra någon form av resultat. Mm. Annars kunde han ju hitta annat att köra som är roligt. Men han älskar verkligen Formel 1, och jag tror att det är det som är grejen med honom. Han har ju provat den andra världen och kommit tillbaka. Och det är uppenbart så att han är så fantastiskt förtjust i att köra Formel 1. Hela den här världen, att han vill inte sluta än. Han är inte där än. Nej. Oavsett vad det betyder. Och är det någon som skiter i sitt legacy, så är det han. Helt övertygad.
Ja, ja. Ja, det tror jag också. Men skillnaden där är också att Schumacher var 41 när han gjorde comeback. Och jag tror att, var inte Kimi Räikkönen typ 33 när han gjorde det? Jag menar, det var inte så konstigt att han valde att komma tillbaka när han nu fick chansen med Lotus som det var då. Och jag menar, Han gjorde ju väldigt bra ifrån sig sett till comebackmässigt. Men det är ju samtidigt det som händer nu då, är att, jag menar, folk har ju frågat Kimi Räikkönen om så här, är det nu du slutar? I stort sett sedan han kom tillbaka. Men han fortsätter ändå. Och på något sätt så är det liksom, Kimi har ju alltid haft lite så här, i min bok i alla fall, lite så här friplåt att göra vad han vill. Och ja, men det är lite som han är också.
Bra beskrivet, tycker jag.
Ja, så att på något sätt så... Men ändå då, hade han inte kommit tillbaka och bara lämnat Ferrari som han gjorde då 2009 var det, va? Och jag vet inte om hans legacy hade varit starkare då. För det var ändå inte så att han slutade på topp, för han var ju omotiverad och lite på dekis det där sista året, av kända anledningar att han blev liksom uttryckt av Ferrari lite likt Schumacher då. Men det var inte så att han slutade på topp, hade han gjort det och inte kommit tillbaka därefter.
Nej, så är det. Och ja, nej, han är en intressant förare i det avseendet, helt klart. Vi har ju ytterligare en då som står på randen av att starta om sin karriär igen nu då. Det är Fernando Alonso då, det är länge sedan han vann VM till att börja med. Han var ju den som bröt Schumachers dominans 2005-2006. Vi vet att han har varit ohyggligt nära åtminstone 3 gånger till. Hade han bara haft 9 VM-poäng till, så hade han haft 3 VM-titlar till och varit uppe på 5 och varit inskriven i historien som en av de absolut största. Här har vi dock en förare, tror jag, som är väldigt mån om sitt arv och vad han presterar. Jag tror att det är en stark drivkraft hos Fernando Alonso att sätta avtryck, att markera för alla att han är skitbra. Och det där, att han missar de där 3 VM-titlarna till, det svider nog fasansfullt i honom. Jag får den känslan, så som han är beskriven som människa också för mig, långt innan jag ens började träffa honom överhuvudtaget, så förstår jag att han är en den här tävlingsjävelen som han besitter, den är nog starkare än hos någon annan just nu.
Ja, jag håller med om den saken. Men grejen med Alonso är också att han började ju liksom, det är ett starkt ord att säga förstöra, men han började åtminstone liksom skrapa lite på sitt eget legacy under sina sista år med McLaren. Just för att han framstod ju som en gnällig barnunge i många fall, liksom, när han klagar på Honda. Och, jag menar, visst, det var frustrerande, men jag upplever inte utifrån att han hjälpte sin egen situation. Sett till vare sig resultaten eller sitt eget legacy.
Fast grejen är att han använde den typen av retorik som att det var viktigt för honom att fullständigt pulverisera Stoffel van Dorn. Han dödade ju Stoffel van Dorns karriär, bokstavligen. Och gnällde så till en milda grad på Honda att han inte ens fick köra med Honda motor i IndyCar. Ni förstår hur långt det här har gått då. Så gjorde han ju det enbart för att skydda sitt varumärke och i slutändan sitt legacy. För att han ville inte framstå.
Mer, han visste jag. Att han,
ja, tycker du, men han ansåg ju att han inte gjorde det. Han ville ju verkligen vara tydlig med att jag är skitbra trots att jag sitter i sunket material. Och det var ju hans tes till att skydda sig själv, så att säga. Där är ni två inte eniga om det då, så att säga. Men så tror jag att han har resonerat.
Jag tror också att han resonerade så, men jag tycker att det liksom backfired på honom själv. Och jag tror att hade han varit så här, men alla vet att Formel 1 är en lagsport i viss mån, och då, han var ju ingen lagspelare, och jag menar, det där har ju funnits även när han var i Ferrari egentligen, att han har ju ett rykte om sig, vilket jag har hört personligen då från folk som har jobbat närmare eller i samma team som honom, är att han är difficult, svår att jobba med helt enkelt, och det tycker jag skadar ett anseende också som inte har bara med resultat att göra.
Ja, det är en intressant diskussion i alla fall, det här med vilket arv förarna lämnar efter sig. Och vi ska inte anklaga vare sig den ena eller den andra föraren för att inte bry sig. De kanske skiter högaktningsfullt i vad de lämnar efter sig, en andra kanske är väldigt måna om det. Men det är spännande att resonera om det i alla fall, inte minst med tanke på att Lewis Hamilton är på väg att fundera på sin framtid, inte på väg att han håller på att fundera på sin framtid, som vi ändå tror fortsätter över 21 och kanske något år till. Jag tror kanske att det är det som är kroken just nu, varför han inte signar, det är hur långt kontraktet ska vara. Vad tror du?
Ja, men det är väl lite det som har varit det, och sen så finns det vissa teorier då runt Toto Wolff, för att deras liksom framtida karriärer i Mercedes är sammanlänkade på något vis, att de ska liksom signa tillsammans i någon form eller inte.
Så kan det kanske bli. Vi får se. Hörrni, vi släpper det helt enkelt, för vi vet ändå inte, och det är ingen idé att spekulera vidare i just den biten, utan vi landar lite grann på tummarna upp och ner då efter Emilia Romagnas Grand Prix, där vi alltså fick se Mercedes ta sin 7:e raka VM-titel, konstruktörs VM-titel, och det blir ju självklart en tumme upp av det, eller hur?
Ja, det är ju lite den där grejen att jag vet att man är säkert trött på att höra oss och alla andra och i sändningar och i reportage och i tidningsartiklar och i podcast om hur starka Mercedes är, då man kanske allra helst hade sett en fight om det. Men med det sagt så är det ju svårt att säga någonting annat än att 7 raka konstruktörs-VM-titlar, ganska enkelt dessutom, och i det här fallet med 4 race kvar i säsongen, det är imponerande helt enkelt.
Ja, det går inte att ta någonting ifrån dem. Det finns många saker som man kan lyfta fram, eller några saker som man kan lyfta fram runt Mercedes som jag tycker har varit extra imponerande. Det är ju de gånger de har haft svagheter i sitt paket. Hur de hela tiden har lyckats rätta till de svagheterna utan att störa helheten. Och det där är jag så sjukt imponerad av. För jag menar, vi har sett andra team, Ferrari Red Bull, vara där eller däromkring fartmässigt. Va? Men de lyckas aldrig liksom sätta fingret på sina svagheter och verkligen fixa till dem utan att störa resten. Och det är det här som jag tycker sticker ut hos Mercedes, och det är därför de har 7 raka VM-titlar.
Exakt, och sen så var det deras 5:e dubbelseger i år, alltså där en Mercedes-förare kom 1:a och 2:a, och de har vunnit 11 av 13 race den här säsongen, och jag menar, de är på väg att vinna förra VM-titeln också, så det är ju...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Återigen, 7 raka förartitlar, 7 raka konstruktörs-VM-titlar, och med av allt att döma så har jag svårt att räkna bort dem till 2021 också. Det kan mycket väl bli 8.
Mm. Och är det så att Lewis Hamilton vinner nästa gång i Turkiet och tar snabbaste varvpoängen, då spelar det ingen roll vad Valtteri Bottas gör, då är VM-titeln bärgad.
Mm.
Så har jag fått det framräknat. Hur som helst, det står M runt Bottas här.
Ja.
Är det en sidotumme?
Ja, exakt. Det är en sån här Joaquin Phoenix i Gladiator-tumme. Han stannade där. Han gav den inte upp eller ner.
Utan ja, okej. Okay. Just det.
Ja. Det såg jag så. Okay. Det. Så jag är Joaquin Phoenix som inte kan bestämma sig.
Jag kan förstå hur du tänker där. Valtteri Bottas som dels tog pole position, dels höll ledningen och såg ju närmast, eller i det läget när han tog ledning så trodde jag att han skulle bli väldigt, väldigt svår att slå. I synnerhet som vi hörde Lewis Hamilton säga att det är svårt att göra någonting åt Max Verstappen och det är väldigt svårt att följa, bla bla bla. Men då visste vi inte vad som hade hänt med Valtteri Bottas redan på andra varvet, tror jag. Det vill säga att han körde på en bit av framvingen på Sebastian Vettels bil som hade ramlat av efter att han hade puttat runt Magnusen där i Tosa. Och den där biten fastnade då i sidepodden på vänster sida, eller i trakten av sidepodden, eller under vid golvet. Och den tog då bort, skriver du 50 punkter, jag hörde 12 punkter downforce. Oavsett så var det motsvarade 7 tiondelar per varv ungefär.
Mm. Ja, det var Bottas själv som sa 50 points.
En knapp sekund.
Det är svårt med det där med points överhuvudtaget.
Nej, det säger ingenting heller. Vi kan bara konstatera att den där grejen ska inte sitta där. Och det är ju ett av de känsligare ställena på bilen rent aerodynamiskt också, där den fastnade. Så att man kan förstå att den hade lite kämpigt med känslan i bilen, som då absolut inte var som den han borde ha haft. Och det visar sig ganska tydligt också då att när Max Verstappen, de hade ju också hört eller säkert noterat att det var någonting som inte lirade riktigt för Bottas, så de försökte sig på en undercut som dock inte funkade eftersom Bottas reagerade på den och såg till att komma ut framför Verstappen, så öppnade ju det upp banan så att säga för Lewis Hamilton istället då. Men den där medeltummen för Bottas, den stämmer nog rätt så bra, tycker jag. Jag tycker ändå att han gjorde det. Men mot bakgrund av de grejerna han hade runt, tycker jag bara att slå Hamilton i ett kval är nästan värt en tumme upp, eller hur?
Ja, det är lite det jag vill liksom landa i där också. Och jag menar, det är också, jag kommer ihåg att jag frågade Björn om det. Hur känns det liksom när man, och vad är grejen med att liksom tappa downforce? Och jag vill bara liksom sätta det perspektiv lite till runt att han liksom tappade så mycket tid på Hamilton och sådant. Och det var ju väldigt tråkigt, för det såg ju väldigt bra ut för Bottas vid det läget då. Men grejen är att tappar man downforce på det viset, så blir det liksom en ond cirkel. Man är inte tillräckligt med downforce, vilket gör att bilen för det första kan vara instabil och oförutsägbar i sig själv då, för att den reagerar inte som den ska. Speciellt när det är som det var här, och jag vet inte exakt hur det kändes för Bottas, men när det är på en sida, då kan det bli liksom ojämnt. Det kan bli liksom, svänga till höger kan vara okej, svänga till vänster kan vara mindre okej. Men framförallt då, så när man tappar marktrycket, så får man inte heller igång däcken. Så att när man pratar om 0,7 sekunder 0,7 sekunder per varv, det är en stor grej att köra runt också. Det tyckte man såg liksom när han var på väg in i Rivazza där hela tiden och missbedömde saker hela tiden. Och det var en väldigt viktig kurva för att täcka av Verstappen, som, för det var ju i kurvan därefter, sen gick man ut på start och mål, och det var ju då man kunde bli omkörd. Så att det var ett jäkla tufft race. Och återigen, jag tänker liksom på, om jag var Bottas, jag har ju inget psyke vad gäller tävling överhuvudtaget. Men jag skulle känna mig helt hjälplös alltså, om man var med om det här som Bottas är med om hela tiden. För att jag menar, det finns ju, sen så var det också en sån grej att Hamilton var antagligen förbi redan, men jag tänker på en sån grej som är virtual safety car. När man snackar om tur och otur, som vi snackade om med Sainz här om veckan. Jag menar, han har inget flow överhuvudtaget.
Det kan man verkligen inte säga. Sätter att han först fick en halv Ferrari fastnades under sig, och dessutom då blev liksom omkörd tämligen mycket enklare då med hjälp av den där virtuella säkerhetsbilen då, som naturligtvis startar en massa konspirationsteorier om att FIA trycker på knappen när det passar som allra bäst för Lewis Hamilton och så vidare. Det kan ni glömma, för så funkar det inte. De har inte ens det fokuset där uppe, så att de tittar på vad just ledaren är för att trycka på knappen. Det som hände var ju att de var ju tvungna att rulla undan bilen. Mm. Och under de här sekunderna när de ska gå ut, för de kommunicerar ju med personalen på banan. Okej, vi är redo. Okej, gå ut. Vi trycker på knappen. Mm. De går ut, flyttar undan bilen, klarrapporterar. Och det här gick ju väldigt gesvint då för dem, uppenbarligen. Och när de klarrapporterar, ja, då släcker man den där virtuella säkerhetsbilen igen. Och då råkar det bli så att Lewis Hamilton hann in och gör sitt däckbyte. Men visst fasen hade han flytt med tajmingen. Han kom ju ur i Vatsa 2 när det blev virtuell säkerhetsbil. Mm. Och vi tjänar ju ungefär, hade det varit virtuell säkerhetsbil under ett varv, säger vi, då hade han tjänat ungefär 12-13 sekunder. Mm. Nu blev det väl en marginal på 3 och 3,5 när han kom ut framför Valtteri Bottas. Och han hade nog kanske 1,5 innan virtuella säkerhetsbilden. Så det gjorde skillnad, men inte så stor skillnad som många har påpekat.
Nej.
Men oavsett vad, han kom ut framför, och det hade han sannolikt klarat av i alla fall. Och då kommer ju nästa intressanta fråga, Erik, förlåt.
Får jag bara ta den där grejen innan vi släpper safety car, virtual safety car? För det var någonting som jag tänkte på, det som slog mig när jag satt och tittade på racet, var ju just den grejen att i IndyCar, för det första finns ingen virtual safety car i IndyCar, men jag tror inte att de hade hanterat det på det viset som man gör i Formel 1, på gott och ont i många fall, men jag tänker liksom att det var en väldigt kort virtual safety car. Så jag tänker liksom att ha den i ett varv istället, bara för att åtminstone ge, inte påverka så mycket som det blir. Förstår du vad jag menar? Att om de nu måste ta ut den, försöka liksom neutralisera det för alla, så att det åtminstone inte är starkt påverkat. För det är lite det som är grejen med virtual safety car, att du inte ska hålla på och liksom ta bort folks luckor hit och dit. Men när de kör, alltså jag menar, vad var det? 20 sekunder max, som det var.
Max, inte ens det tror jag.
Nej. Då tycker jag att det blir lite så här, för då kan det ju slå fel ut, och då har ju faktiskt FIA möjlighet att påverka racet. Även om de inte gör det med flit, så blir det ju, de påverkar racet.
Ja, men det gör de ju även om de förlänger den virtuella säkerhetsbilen.
Jag vet, men de gör ju samtidigt då möjligheten för fler att neutralisera det. Och då menar jag kanske inte specifikt det här. Som du säger, hade de varit ännu längre, så hade det blivit en ännu större lucka eventuellt då, för att han hade redan varit inne och allt vad det var. Men jag tänker rent generellt sett att det kanske borde finnas, jag bara lyfter frågan, det kanske skulle finnas en minimitid för virtual safety car.
att ja, och att det måste vara minst ett helt varv när man väl tar ut den. Ja, jag vet. Ja. För mig är det ingen stor fråga på det viset, just för att det är virtuell säkerhetsbil och sällan påverkar avstånden mellan bilar. Det påverkar ju i det här fallet när någon ligger i täten och får en gyllene läge att komma in i depån och göra sitt stopp under tiden. Mm. I och med att de andra måste åka så långsamt och du också åker långsamt genom depån, du skulle tappa mycket, mycket mer om de åkte i full fart, vilket de inte gör, bla bla bla. Mm. Och då tjänar man på det. Men säg att de hade varit på andra sidan banan, då hade ju ingenting hänt. Och det är det som är min grej här. Det hade det varit så, då hade de tryckt i alla fall. Det handlade inte om att Hamilton fick hjälp av det i det här fallet, utan det var bara tajmingen som blev väldigt bra för hans del. Vad var jag på innan? Vi pratade...
Du skulle gå vidare efter Virtual Safety Car då. Apropå med Bottas, just det, gissar jag. Så att det var ju någonting där.
Deal with it. Det har jag glömt nu. Men vi fortsätter i vilket fall då med Max Verstappen då, tycker jag. Som du vill ge en tumme ner den här gången. Lite förvånad över, måste jag säga.
Ja, alltså, det var ju inte hans fel heller. Men det som jag ger tummen ner för är ju att nu är han 35 poäng bakom Bottas då, efter att han inte kom i mål. Då. Det var ju inte hans fel enbart, såklart. Då. Och just som du nämnde i inledningen här, att Italien inte är hans grej i år. Tre race i Italien, tre icke... han har ju inte tagit målflagg i Italien helt enkelt under 2020. Så frågan är om den går till teamet eller till honom. Det är kanske mer till teamet än till honom, men ändå.
Den går till Italien.
Italien, ja. Så är det.
Tummen ner.
Ja.
Ja. Italien och Red Bull får den gemensamt. Jag tror Pierre Gasly, han är lite tvådelad där, för han hade ju inget vidare flyt heller. Inget vidare flyt heller på Mugello, men däremot så gick det ju väldigt, väldigt bra på Monza, så jag vet inte riktigt vad han tycker. Han har ju dessutom Italien som hemmabas för teamet och hela den grejen, va? Det är verkligen av eller på där, kan man väl säga, för Gasly. Som ändå, helgen blev en tumme ner för honom då, om vi säger så, för han kvalade ju sjukt bra, fyra.
Mm. Ja, det var ju sjukt imponerande, och det var ju, alltså, vad var det? Han tangerade sitt bästa kvalresultat, och det hade han ju tagit året innan då med Red Bull. Så att kvala fyra med en Alfa Tauri på en sån här bana, och det såg ju bra ut under träningen också. Så det var ju väldigt synd att man inte fick se honom mer under racets gång då. Men just det faktum också att det här hände ju någonting innan start. Det måste vara otroligt surt att inte ens få chansen. Okej, om man liksom bränner sina chanser och kraschar i likt George Russell, som vi kommer till senare. Men här var liksom, man knappt får starta innan det hände.
Det var en svets och en vattenläcka. En svetsskarv och en vattenläcka. De trodde de hade fixat det, men det hade de alltså inte. Utan den fick en vattenläcka bilen, och de var tvungna att bryta då med Pierre Gasly tämligen tidigt i loppet. En rejäl tumme upp då till Daniel Ricciardo, som inte har fart för att bli trea. Det har han verkligen inte, men han blir trea ändå två gånger.
Ja, men du, vi väntar lite med Daniel Ricciardo, för nu tycker jag att vi ska ändå plocka in en sak som har med Verstappen och Gasly att göra, och du kanske kan tänka dig vad jag är inne på här.
Ja, såklart. Vi landar ju i stackars Alex Albon. För är det någon som ska ha en tumme ner den här helgen, så är det Alex Albon. Tyvärr alltså.
Mm. Du, press. Vi pratade om det. Att det kanske är rätt nu att de sätter lite press på Albon. För nu har de supportat honom, åtminstone vad det verkar. Och det har inte funkat speciellt bra. Så nu ska vi sätta lite press på honom istället. Men det blev inte bra det heller.
Nej, och nu vet du 17. Jag har den senaste tiden trott att han har haft en livlina, och den livlinan blev allt starkare när Pierre Gasly bekräftades för Alfa Tauri.
Mm.
För då tänkte jag så här kort och gott att okej, då bestämmer de sig helt enkelt för att köra Gasly Tsunoda i Alfa Tauri, så behåller de Albon i Red Bull ihop med Max Verstappen. För det egentligen spelar det ingen roll vem som kör bredvid Verstappen så länge som Verstappen är på den nivån han är. För att Mercedes är ändå för starka för att få stryk av Red Bull i konstruktörs-VM. Egentligen oavsett vem som kör Red Bull-bilen. De behöver bli lite bättre ändå. Och då kan det vara värt för Red Bull att köra ett år till med Albon och kanske få igång honom till slut. Men då får han inte göra prestationer som han gjorde nu Italien på Imola. Det funkar inte. Han kan inte göra den typen av grejer. Han brände varv när han var utanför banmarkeringen under kvalet och ställde till det. Reparerade det hyggligt ändå, men fortfarande halv sekunden bakom Verstappen, fortfarande en för låg startposition för att på allvar kunna vara med och hjälpa till längst fram. Och sen det som han gjorde i själva racet på slutet där, det är inte heller bra, va? Så att jag är rädd för att de slog i den sista spiken i kistan.
Ja, vad tycker du själv då? Alltså jag tänker, vet, om man försöker ta den liksom vinkeln in i att så här, jag håller med dig om att det där var liksom inte bra. Och jag menar, jag tänker, vad hade du själv gjort helt enkelt?
Om jag hade varit Marco eller Horner, så hade jag inte bytt ut honom. Det hade jag faktiskt inte. Och jag hade argumenterat för på det viset att vem de än plockar in istället är en kort lösning. Ingen som de kommer att bygga på framtiden ändå. Och då menar jag att då finns det ingen anledning att hålla på och rycka in något. Jag menar, ta att man skulle vilja ha in Perez. Perez har en väldigt, väldigt krånglig situation runt omkring sig som förare rent ekonomiskt, tror jag. Han har starka sponsorer som självklart vill synas. Jag tror att det skulle bli väldigt rörigt att ta in Sergio Perez i organisationen. Vilket då för min del lutar åt att en sån som Nico Hülkenberg skulle ligga bättre till. Mm. För att komma in i Red Bull och göra jobbet. Men han har ändå suttit på bänken. Mm. Och inte riktigt up to speed. Och den här bilen är inte bara att hoppa in i och köra. Oavsett om det heter Hülkenberg, Perez, Albon. Nu verkar det som att han är totalt värdelös att köra bil. Att Gasly såg ut att vara helt värdelös att köra bil, såg det ut som när han körde det. Men det är han ju bevisligen inte, eller hur?
Nej.
Så det är ju någonting i hela upplägget här som inte funkar riktigt, va? Och då blir det himla jobbigt för Red Bull att byta ut den här andra föraren hela tiden, va? Utan jag tror att de tjänar på att behålla Albon faktiskt. Se mellan fingrarna nu, kör på och hoppas att det släpper till nästa år.
Undrar vad jag skulle göra?
Mm.
Jag hade sett det som ett gyllene tillfälle att låta oss se hur det går att ta in en annan förare. Om inte annat så bygger vi upp våra stackars juniorer igen, om inte ens en Hülkenberg skulle klara av det. Det är lite långsiktigt kanske, eller lite svår ekvation att ta hem, men det känns ändå som att så här, men det kommer ge ganska mycket PR om vi tar in en Hülkenberg. Det är främst vi i Red Bull som bryr oss om vårt juniorprogram, att det alltid ska vara så. Nu visar vi i alla fall lite så här, men låt oss prova någonting annat. Det är ett mellanår i Formel 1. Det finns inget bättre tillfälle att ta in en extern. Och funkar inte det, ja, men då tar vi upp Gasly eller Tsunoda som har gjort en fantastisk 2021-säsong. Eller Albon, om vi sätter honom tillbaka i Alfa Tauri, hur det nu ska få plats med. Eller vidare. Liksom. Jag tycker det finns anledning att prova saker 2021.
Ja, du kanske har rätt. Eller så har jag rätt. Vi får se hur de gör. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till i vilket fall som helst. Jag tror inte att benet är avsågat helt och hållet ännu. Det hänger en liten tråd fortfarande för Albon. En extremt liten och skör än. Men jag tror att han har, och de har rätt krångliga diskussioner, tror jag, i Marco Horner, kanske Matersitz också, om hur de ska göra framöver. För att deras pool av förare, och att Pierre Gasly måste ha hamnat väldigt i frysboxen, det är ju fullständigt uppenbart, eftersom han inte ens är övervägd att plockas upp i teamet då, med anledning av vad som hände då under förra året innan Albon tog över. Så att den känns ju svår att få till för deras del. Va? Så att jag tror att Albon kör på. Ett litet tag till tror jag det, innan jag ändrar mig.
Då så. Daniel Ricciardo, som du var inne på.
Just det.
En solklar tumme upp. Han greppar tag om fjärdeplatsen i VM. Han har tagit 2 pallplatser i år, lika många som sist år.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Med Red Bull. Innan det här året då hade han inte tagit en enda pallplats på 2,5. Och där kan vi snacka legacy, kanske. Om man vill.
Kan man göra. Man kan säga holy mac and cheese balls också, om just man vill det. Men vilken bra kille. Alltså.
Han sa något annat, så här, något annat om balls också. Han har för kärlek till balls på något sätt. Han har sagt det någon gång tidigare.
Det är, oavsett bollar eller inte, så är han förbannat bra att köra racerbil. Det kan vi inte säga någonting om. Han är ju verkligen en kille som tar möjligheterna när de dyker upp. Och allt som oftast i alla fall. Och två gånger i år han alltså hamnar på pallen trots att han inte har fart för det. Han skulle ju också kunna vara en sån som gör ett sånt överraskningsresultat som Pierre Gasly gjorde på Monza. Han är den typen av förare om liksom bollen, apropå bollen, rullar åt rätt håll för hans del. För det får vi väl ärliga säga att de gånger som Mersa inte har vunnit i år, så är det ju inte för att de inte har varit snabbast, utan av andra anledningar.
Absolut. Och om jag var Zac Brown så hade jag varit ganska pepp på att ta in honom i teamet till nästa år, alltså bredvid Lando Norris, som också, och jag kan tänka mig bara deras dynamik. Jag tror att det kommer vara ganska trevligt i McLaren 2021.
Nu har vi pratat för mycket upptummar, så nu måste vi på en nertum igen.
Ja.
Och då landar vi faktiskt på Lance Stroll, stackars Lance Stroll, som inte har det så kul just nu. Han har nollat i 5 raka race nu, varav ett som han inte startade i då. Och under den här tiden har Perez samlat upp 48 poäng. Säger en del om den onda cirkel som Stroll har hamnat i. Och jag läste Lawrence Barreto, som är F1s reporter där nere. Han försökte i en halv minut att få någonting ur Lance Stroll i mixade zonen senast. Och det funkar inte. Han ville liksom inte prata. Och vi har ju varit inne på Lance Strolls attityd tidigare, som vi har inte riktigt approved of it, om man säger så. Vi är inte riktigt nöjda med hur han uppför sig då emot media.
Nej.
Och den trenden ser ut att hålla i sig då, speciellt när det går dåligt. Och han är i frysboxen på riktigt just nu, Lance Stroll. Och det blir ju lite komplicerat då för teamledningen där också då, med tanke på att det är han som fortfarande i och för sig inte bekräftat för teamet till nästa år. Men det är ju Perre som har fått lämna. Det är ju bekräftat däremot.
Ja, och det är ju... för det första vill jag då be om ursäkt här, för att det borras i taket här. Jag kan inte göra någonting åt det. Vi har väntat en stund tidigare. Det, men det är bara att tugga i sig det. Vi är ganska långt in i podden också, så att ni får... Det var ju bra innan. Eller
eller just, absolut, det var helt toppen.
Ja. Så nej, men jag tänker det är ju lite, det säger någonting också om hur orättvist elitidrott kan vara, och absolut hur orättvist Formel 1 kan vara, när man ser på det här sättet att man har nästan alltså tagit in 2 segrar på 5 race i Perres sida då, och får ändå lämna till förmån för Stroll. Jag har svårt att släppa den ändå. Sen förstår jag alla anledningar bakom, men det betyder inte att jag gillar det.
Nej, jag tror inte det är någon som gör det, om vi ska vara riktigt ärliga. Han är ju svår att tycka om, Lance Stroll. Alltså jag kan inte med killens liksom attityd. Jag känner ju inte honom överhuvudtaget. Jag vet inte hur han är att gå på middag med eller umgås med, vara kompis med. Men det han visar mig de gångerna jag var ute, det är ju under all kritik, tycker jag. Och jag tycker det är onödigt i den positionen man är. Och det har varit i diskussioner nu, så har jag sett på sociala medier, om att vissa förare då stryker man medhårs när de gör misstag, och andra de får sig en jävla skopa trots att de har gjort ungefär exakt samma grej. Och vi kan då faktiskt glida in på på nästa man då, som faktiskt får en tumme ner, nämligen George Russell då, som gör ett fruktansvärt misstag. Han ligger alltså på poängplats i det här läget, värmer däck och får en hjärnsläpp och kör rätt in i muren istället bakom säkerhetsbilen. Och då kommer andra förare in och tröstar honom då. När Romain Grosjean gjorde samma sak i Baku, då blev det bara hånskratt hela tiden. Mm. Och lite så är det ju med en sån som Stroll också. Han har ju inte, det är inte, det blir, han får ju extra mycket skit för han är så svår, han är så not likable på något sätt.
Mm. Ja, och det ja. Sen så kan man ju säga att med Romain Grosjean där, det var inte hans fel, så det var ju, det vet ju.
Ja, just det, var ju Marcus. Och Mackan var ju med på noterna faktiskt. Han tog ju bara någon minut på sig innan han själv liksom markerade för alla att it wasn't me.
Mm.
Ja, eller det, oops, I did it again, som var det första tweeten som kom därifrån. Så det var ju humor på hög nivå. Men, det är svårt det där. Och det är ju det där jag menar. Det finns ju ingen anledning att göra sig mindre omtyckt än vad man måste. Förstår du?
Nej,
det har du väl inte. Det är ju så korkat att liksom se till att man är ansedd som ett arsel när man inte behöver. Det är ju bättre att vara lite, skaffa sig lite på kontot så att man har lite kapital att spela med när man kan behöva det. Typ George Russell då, som flera har liksom gått till undsättning för den där dundermissen som de gjorde. När vi ändå pratar tummar ner, så tycker jag faktiskt att Racing Point ska ha en tumme ner också för deras strategiska val i samband med den sista säkerhetsbilen. Vad säger du?
Ja, du, det finns ingenting. Alltså det var en otroligt konstigt beslut. Alltså. Ja.
Mycket konstigt. För nej, och inte Perez fattade ju inte heller någonting. Och jag menar, man har läst sig till nu efteråt att en sån som Ricardo bara satt och smilade när han såg att de gick in för att köra om på den här banan. Visst, det gick att attackera på mjuka däck, men han följde tillbaka så långt ända ner till sjätte plats. Eller vad det var. I samband med omstarten där, och från det läget ta sig upp till tredje igen, det kände jag spontant i alla fall var nästan omöjligt då, speciellt med tanke så få varv som var kvar att köra. Det var ju egentligen bara kritiskt det första varvet direkt efter omstart, något som Daniil Kvyat då utnyttjade. Ja, då har vi delat ut våra tummar upp och ner och gett några skopor till de som vi tycker förtjänar det. Och innan vi stänger butiken för idag, några korta ord om IndyCar också, där det landade ju direkt efter våran podd egentligen då, vad som hände då med framförallt Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist då, så där båda då bekräftades för sina respektive team. Och ryktet att Rosenqvist skulle lämna Chip Ganassi Racing visade sig stämma då, och även ryktet då att han skulle gå till Arrow McLaren Schmidt-Peterson stämde ju också. Eriksson då fick ju ett flerårskontrakt som de var noga med att påpeka då, att stanna kvar i Chip Ganassi Racing, vilket är nog första gången tror jag i hans karriär som han har mer än ett år. Jag tror det i alla fall.
Det är väl så kanske faktiskt. Nej, det var ju väldigt roligt alltså att man vet, och det är även för oss, att vi vet att han kommer vara där. Och säkerligen Felix, om det här teambytet visar sig vara rätt då. Och jag tror att det är rätt. Jag var lite så här begeistrad av att båda var i Chip Ganassi under det här året. Sen så är ändå liksom IndyCar så pass familjärt, så det är nästan roligare på ett sätt att de är i olika team, för då kan man se lite olika liksom approacher till saker och ting. Nu har vi provat dem som teamkamrater, och nu blir det kul att se vad de kan uträtta på varsitt håll så att säga.
Det som är allra roligast, vet du vad det är? Det är ju att de faktiskt, de har ju bytt plats.
Ja.
Nu är det Felix som kör nummer 7 då, som Marcus startade i, och går till det teamet där Marcus kom in, och Marcus gick till det teamet där Felix startade.
Precis.
Så att det är lite, och däremellan då ett år tillsammans. Det är lite fascinerande att det kunde bli på det viset också. Sen kan man alltid diskutera hur det här teambytet då är, om det är bra eller dåligt att gå till ett annat team än det som vinner mästerskapet, har vunnit mästerskapet en faslig massa gånger och är kanske det ett av de mest vinstrikaste i IndyCar. Och gå till ett team då som inte ännu betraktas vara ett av de riktigt stora teamen i serien då. Jag är väl inte helt säker på att han har bytt upp sig direkt, eller det tror jag inte han har faktiskt. Jag tror att han har gått åt sidan, eller kanske till och med lite snett neråt, åtminstone inledningsvis. Och sen får vi se vad de kan hitta på där. Det här är ju ett team som håller på och bygger upp. och bli någonting tillsammans med McLaren då, har ju naturligtvis hjälp av faciliteterna i Woking i England. Hur mycket de kan dra nytta av det när det är två helt olika koncept, och det är ju inte väldigt mycket som de kan göra eller på en IndyCar-bil, men det är ju framförallt ett stötdämparprogram som behöver bli bättre. Men du vet, det tar ju tiotalet år innan man får någon snurr på någonting sånt och får en databas där man verkligen har någonting att jobba med. Så att det är lite uppförsbacke för deras del i det avseendet, va. Sen så lyckades de väldigt bra med den här nya bilens, eller de nya grejerna på den här bilen, nämligen aeroscreenen då till i år. Det har vi sett på Pat Ward, han har ju varit grym. Inte fullt så stark har ju Oliver Askew varit. Så vi får se lite grann vad det tar vägen för Felix. Men som sagt, det roligaste av allt är ju att han stannar kvar i mästerskapet.
Nej, men, och jag tror, vad gäller just McLaren, att det sägs ju att han har fått en väldigt bra deal, menar han, han och hans management i alla fall, vilket är ju jättekul. Så länge det stämmer. Men det är just också den grejen att det är ju så pass jämnt i IndyCar, och det är hans tredje säsong. Han vet vad han behöver av en bil. Och jag menar, jag tänker också på den här grejen att jag såg någon, jag tror att det var en artikel i IndyStar där de pratade om så här anledningarna bakom just för att lämna Ganassi, som är en av de här big three teamen, och gå till McLaren då, som inte är det än, med ambitioner som du precis säger. Men det är just den där grejen att Pat Ward slutar fyra i hans första hela säsong i IndyCar. Jag menar, potentialen finns där att göra det, och inte en Scott Dixon i vägen, så att säga. Exakt, men det var ju deras liksom tankar runt i den artikeln. Jag tror inte heller att det är ett automatiskt steg upp, men det kan ju vara en bättre deal för Felix, så att säga. Så, vilket gör det till ett steg upp.
Det tror jag att det är bättre. Det var nog enda möjligheten för honom att köra vidare var att gå till McLaren, som jag ser det. Då det förmodligen inte fanns förutsättningar ekonomiskt att vara kvar i Chip Ganassi Racing. Men jag förstår inte riktigt det resonemanget att det skulle vara bra att flytta ifrån ett toppteam bara för att Scott Dixon finns där. Jag menar, Scott Dixon kommer inte att köra för all evighet. Det kan vi vara rätt säkra på. Och det, alla har ju pratat i termen av att Felix värvades in för att vara den naturliga ersättaren. Så varför flyttar du efter två år? Det är det jag inte riktigt får ihop. Så att, jag har inte all insyn i hela den här diskussionen heller, i vilket fall som helst. Så att det är svårt att egentligen ge sig på det där, eftersom man behöver vara med under alla möten och höra alla diskussioner och allt sånt som är. Jag är bara glad om det är så att han fick en bra deal. Absolut, kan inte vara bättre. Och jag menar, man har inte så himla många aktiva år, så det är lika bra att smida medan hjärnet är varmt. Sen får vi se om det här var ett smart beslut eller inte. Det återstår att se, skulle jag vilja säga. För Erikssons del så är det ju nu viktigt att han får köra på ett, det har han påtalat själv, det är viktigt för honom att köra på ett år till med samma ingenjör, samma team, samma gäng runt bilen, ett gäng som var helt gröna när den här säsongen startade, så nu har fått ett år under bältet och blivit klart bättre när vi pratar depåstopp och hela den där grejen, va? Och Brad, hans ingenjör, och Marcus, de verkar jobba väldigt bra ihop och har en idé om vad de ska göra för att ta nästa steg och så vidare. Jag tror att den typen av kontinuitet är också viktigt, för Felix blir nu en omstart då med ett helt nytt gäng, så att säga då. Men just i det här mästerskapet så är det nog ändå förhållandevis lätt att byta, där bilarna är lika trots allt. Nu är det en annan motor då i McLaren-bilen än vad det är i Chip Ganassis bil, men i övrigt så är det ju samma grejer, förutom då hur man ställer in bilen och vad man kör för stötdämparprogram.
Japp. Ska vi säga någonting så om att, själva testet också som genomfördes på Barber Motorsports Park i Alabama? Etta.
Just det, Rinus Wicke var snabba. Just det, för ska vi se, Hurta. Vem det var som var två. Colton Hurta var det, ja. Och sen var det
Award.
Award, ja. Du har listan framför dig där. Det var bra. Jag kommer inte ihåg det där riktigt. Jag bara kom ihåg hur den såg ut vid lunchtid där. Men det vi kan konstatera då är ju att Rinus Wicke som sagt då var snabbast. Och att jag tror att det är så att vad heter de? Ed Carpenter Racing då är eventuellt i lite sponsornöd, va, om det kan ha spelat någon roll i hur det där resultatet kom till under gårdagen. För Rosenqvist del så har han ju fortfarande frakturen i högerhanden som hämmar honom ganska ordentligt, och han var faktiskt av banan inte mindre än 2 gånger igår, redan efter 4 varv första gången. Det blev inte mer än 4 varv fram till lunch. Sen efter lunch då fick han väl upp 53, tror jag. Det blev 57 totalt, stämmer det?
Han fick upp 53 totalt, ja.
Ja, 53 totalt. Okej, okay, så 50-49 då efter lunch. Och det slutade en timme för tidigt det också, med ytterligare en avåkning, en smäll i muren då, som kostade lite bantid för hans del då. Och som han själv sa, så sa han att det kanske var den största utmaningen han har varit med om hittills i karriären då, att köra Barber Motorsport Park med en fraktur i handen. Som han då ådrog sig med i fighten med Bobby Kimble på Harvest Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway. Eriksson och de valde att köra bara ett set däck före lunch och satsade mer då på att köra mer fräscha däck då efter lunch. Teamet har ju varit rätt måna om att försöka göra bilen bättre på nya däck. De har haft ett körigt med det. På begagnade däck så är de jättenöjda med livet. Va? Men just på nya däck så vill de bli starkare då, så att säga. Och det är ju någonting som Marcus har känt av såklart. Det känner vi ju igen, att han har haft svårt att hitta de där sista 110-delarna i kval. Men även Scott Dixon har haft samma bekymmer egentligen under den här säsongen. Så att vi får se. Både Dixon och Eriksson var i vilket fall före Palou i listan. Jimmy Johnson, den fjärde bilen för Chip Ganassi, hade ju lite att jobba med, kan vi konstatera, eller hur?
Mm, han var alltså, han körde 100 varv, han körde mest av alla och var ändå då, sett till Rinus Vikas tid, så var han nästan 2,8 sekunder bakom. Det är en bit bort, och då kan man snacka legacy igen då. Där har vi ju den mest framgångsrika NASCAR-föraren genom alla tider, och det är inte helt lätt att sätta sig i en formelbil, helt enkelt.
Nej, verkligen inte. Men å andra sidan, Antonio Felix da Costa dök upp, portugisen som är regerande Formel E-mästare och kommer att köra vidare Formel E, kommer dit och är 7-10 från bästa tid på en gång. Så att, det är klart att bakgrunden i racing spelar väldigt stor roll, och Jimmy Johnson har i praktiken ingen formelbilserfarenhet överhuvudtaget, utan har bestämt sig dock för att eftersom man är så känd som man är då, kan skaffa sig den möjligheten då, göra ett försök, köra vanliga och stadsbanor då i IndyCar kommande säsong. Just det, så ser det ut med detta. Ska vi ta och stänga butiken för idag, tycker du?
Det tycker jag absolut, och vi är tillbaka nästa vecka. I morgon får vi reda på om vi har vunnit den här guldörat också. Jag tror man kan se det här på YouTube, så om ni är peppade av och inte har något annat för, så kan ni ju leta upp den där. Jag tror att om man söker på guldörat på YouTube så kommer en livesändning imorgon. Vi vet inte om vi har vunnit den, men vi hoppas. Hoppet är det sista som överger, eller?
Just det. Jag har köpt guldhattar, så det är klart.
Vad bra. Jag vill ha guldhjälm. Kan ni inte fixa det?
Guldhjälm kan du få. Ja. Det kan du få. Jag fixar till något. Jag tar fram en gammal Jofa i år och lackar den.
Nej, jag menar en racinghjälm, fattar du väl?
Ja, du menar så. Ja. Okay. Hörru, nu stänger vi det här för idag. Vi återhör på nästa vecka, och då är det dessutom racevecka igen, för då har vi Turkiets Grand Prix framför oss. Tills dess, hej då, ha det bra.
Hej då.